With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe och välkommen till Sverige!
Ja, jag är så glad att vara här. Jag sitter med ett brett leende och liksom, ja, men jag är bara otroligt nöjd över att sitta här i Stockholm.
Jag är så otroligt nöjd att du snart kommer, du och din underbara familj snart kommer komma hit hem till oss. För nu sitter vi sitter ju alltid, som nytillkomna lyssnare kanske inte vet, så brukar vi sitta på varsin sida av Atlanten och spela in podden. Nu sitter vi på varsin sida, Lidingöbron. Ja.
Nästan på ett stenkast avstånd.
En liten bit av Östersjön emellan. Ja, så att det är ju faktiskt lite lätt patetiskt, men det blir så ibland när man har mycket att göra.
Ja, vet du Karin, det är så, alltså, de få gånger vi spelar in med, liksom, i samma mikrofon här, det känns nästan för intimt.
Att både, ja, jag blir nästan lite blyg.
Ja, men samma här, att både se på dig och prata om böcker med dig, det är liksom, ja, men det får många intryck.
Intensivt. Ja, ja. Det kanske funkar bäst med det här långdistans. Ja. Och när du kommer hit med familjen imorgon så kanske du och jag kan sitta i varsin hörn av rummet och prata in i en mikrofon.
Ja. Men hörru, jag har en fråga. Vad har du läst i veckan?
Jag har ju blivit helt besatt av de här jäkla romaner, jäkla säger jag nu, för det har nästan blivit som ett gift, romanerna om Patrick Melrose av den här vad heter han nu, St. Aubyn heter han, förlåt en senil gammal tant, men någonting St. Aubyn, Edward St. Aubyn heter författaren, och de här blev ju, slog ner liksom som en bomb för några år sedan i Storbritannien, och jag pratade om den första förra gången vi poddade, och nu är jag inne på den fjärde faktiskt. Så mycket lyssnar jag på de här romanerna. Jag ska säga att de är väldigt korta, men jag känner mig som ett med huvudpersonen nu, Patrick Melrose, som är då ett väldigt tunt förklädd självbiografisk version av Edward St. Aubyn, har jag förstått.
Men varför är de så bra? Jag tror jag frågade den förra veckan. Men liksom, vad får det att läsa vidare?
Men de är så, nu ska jag använda ett ord som du använder väldigt ofta. Just välskriven. Och det, det är de faktiskt. Det är ett fantastiskt stilmässigt och språkmässigt, tycker jag att det är genialiskt. Själva storyn är inte lika bra som många såna här autofiktion eller vad man nu ska säga. Det är lite snudd på så här Knausgårdianskt, att man ibland blir så trött på den här killen och alla hans funderingar och tankar och problem och metaproblem och vad det nu är han håller på med. Men det är i alla fall föredömligt kort jämförelse med de här olika
minkampböckerna.
Ja, ja, precis. Sen så är det en massa droger och sex och förvecklingar och överklassdramatik från väldigt, väldigt brittiskt liksom, som är inblandat. Och det är lite snaskigare på något sätt, och det tycker jag är kul, helt enkelt.
Men hör du, vad är typiska brittiska droger? Jag tänker ecstasy.
Ja, men det här var ju Nu ska vi se, det är ju 80- och 90-tal. Ja, det hade ju kunnat vara ecstasy, men det är väldigt mycket heroin faktiskt. Kanske beroende på att Patrick Melrose då i en av böckerna är ganska djupt nere i herointräsket och är helt enkelt sprutnarkoman. Så att då är det ju heroinet som är den bästa drogen helt enkelt. Och det påminner rätt mycket om den här Sara Stridsberg, Kärlekens Antarktis, i det att man förstår hur man får en aning om hur förödande, ja, beroendeframkallande, underbart det här ruset är då, och hur lika, alltså sen när man då har abstinens, hur vidrigt och svart och jävligt hemskt det är, sådär, att det verkar så, ja. Jag blir fascinerad och skrämd helt enkelt.
Finns det en förklaring till varför man börjar injicera heroin? Det känns ju som ett ganska radikalt steg att verkligen injicera in droger i sin kropp.
Ja, den här killen injicerade också rätt mycket kokain i någon slags blandning som heter då speedball. Att man tar kokain och heroin och liksom kör ihop det på något vänster så att man får som en bra mix då av uppåt och neråt, om jag förstår. Det låter ju vansinnigt farligt, och det är det ju också. Det är ju ganska lätt att det blir fel, tror jag. Men det är väl helt enkelt för att kroppen har ett behov av starkare och starkare rus. Mm. Så att det bara blir någon slags snöbollseffekt där, och då blir det så här, vadå, ta en tablett, vad är det för trams när man kan skjuta in det rätt in i blodet? Men det är ganska äckligt också ju, med de här skildringarna av alla, den här desperata kampen efter knarket. Och i det här fallet så hade han enormt mycket pengar då, Patrick Melrose-figuren på den tiden, på grund av ett arv. Mm. Så det var inga problem. Så han tog sina tjocka sedelbuntar och tog en taxi från sitt jättefina lyxhotell i New York ner till Alphabet City och liksom köpte på sig knark då. Finlangaren låg i något rus några dagar, och då gick inte att få tag på, så då fick han liksom slumma ner sig i något där. Men det, och de skildringarna, att han går in där i sina fina dyra kläder i någon knarka kvart och sätter sig och har ingen spruta, och då så får han låna någon spruta, och och det är någon så här vidrig, smutsig grej, och hur starkt det är att man liksom utsätter sin kropp för något så, och så skammen över det, tycker jag att han skildrar så bra i romanen, att det här, varför gör jag det här självhatet och skammen blandat med den här enorma liksom nästan erotiska dragningskraften som drogen har, att han liksom blir så upphetsad av att bara känna att snart får jag ta min fix, snart kommer den, nu har jag kokat upp det och nu, allt vad man nu behöver göra för förberedelser och snart kommer in i blodet. Liksom det skildras nästan på ett erotiskt sätt då, när han tittar på sprutan, hur det snart ska pumpas in liksom i armen då och så. Det är rätt starkt faktiskt.
Jag tänker att man måste nog nästan ha varit knarkare, vara med om det för att kunna beskriva det på rätt sätt.
Ja, det är lite så jag tänker, men jag undrar om Sara Stridsberg har skjutit heroin, det tror jag inte, eller? Det kanske hon har,
nej, det vet
fascinerande
inte.
I så fall.
Eller kanske man kan prata med någon som är bra på att skjuta heroin
och formulera
sig själv. Kanske jobbar så i
Svenska Akademin, ja. Wallraff.
Men du, alltså, du låter så glad, du låter så entusiastisk, det är så fint att höra.
När pratar
du
om heroin.
Nej, men också det, men också du hittar en bok som du verkligen, verkligen tycker om. Jag känner att du kommer att rekommendera den här åt folk hela sommaren. Eller de
men jag
här
gör
böckerna.
Det. En liten brasklapp är... Ja, men absolut. Det här är en jätte, tycker jag, jättegivande och bra så här sommarlyssning. När man liksom, vad man nu gör. Man är på stranden, man tränar eller man håller på och stökar. Man sätter på sig, som jag gör, ett par hörlurar med noise cancelling. Vad heter det? Brusreducering. Så hör man inte när barnen tjatar och man bara går runt där med sin bok. Sin lilla bubbla. Inte ett dugg irriterande från övriga vuxna i familjen. Jo, men jag tycker ändå den här fjärde boken som jag är inne på nu är ganska tråkig faktiskt i jämförelse med de tre första. För att nu så tycker jag att han är så jävla gnällig, den här Patrick, hela tiden. Han var roligare när han var knarkare.
När han var hög.
Ja. Nej, usch vad hemskt. Men han har blivit lite så här misogynisk, och han har blivit tyvärr precis som sina föräldrar. Och det blir vi kanske allihopa, men hans enorma förakt för det här överklass som han tycker då perfekt på ytan, vidrigt under liksom familjelivet med män som, ja, i den här världen i alla fall, män, både män och kvinnor som är otrogna och de är jävliga mot varann, och sen så lever de ett lyxliv men alla med skit och alla dricker och det är liksom... Mm.
Det är bara de cyniskt är liksom.
Ja, och de är vidriga mot varann och snackar skit om varann hela tiden, de är på olika parties och sådär. Och så märker man, och det är väl säkert meningen, men så märker man att den här Patrick mot bättre vetande sugs upp i det där och blir till slut likadan. Det blir nästan identiska scener när han själv som vuxen sitter i en stol på terrassen i samma hus i Frankrike där han växte upp och röker samma cigarr och pratar med sin vän om sina kvinnoaffärer, och de är packade och kvinnorna ägnar sig åt barnen, och du vet, det är lite deppigt också.
Det låter ganska intressant ändå. Jag tycker det finns ju någonting intressant i att det inte är ett otroligt uppstyrt och lyckligt slut, utan trots att det är deppigt så finns det ju någonting kanske ärligt i det.
Ja, det är det jag uppskattar också, att den är ju inte förskönande på något sätt, snarare tvärtom. Det är nästan som att man unnar den här Patrick att vara lycklig någon jäkla gång. Och hur materiellt välstånd naturligtvis inte är receptet för lycka är ju rätt tydligt, kan jag säga här. Ja. Särskilt de som är så här otroligt rika, som inte behöver jobba. Det var väldigt dåligt för den här unge mannen att inte behöva ha ett sammanhang.
Nej, men det kan jag verkligen... också förstå. Jag har tänkt mycket på det den här våren, för det var en månad när jag verkligen bara var hemma och Magnus jobbade otroligt mycket. Och jag kände verkligen hur jag ruttnade inombords av att inte göra någonting meningsfullt. Och det är ju klart att det är meningsfullt att ta hand om sina barn också. Men jag tror att att det är viktigt att ha någon slags sammanhang. Att man får börja måla tavlor eller liksom... Eller jag vet inte, hitta på någonting som sker som bara ens eget utanför, åtminstone som kvinna utanför sitt liv i familjen, för att må bra.
Som man också
bra.
Får betalt för, tror jag. Ja. Jag tror att den aspekten är jäkligt viktig. Jag har svårt att tro att det räcker, så att säga, med att bara jobba och säga att jag från och med imorgon skulle vara plötsligt vansinnigt förmögen. Frågan är om det, och då så här, ja, men jag kan ju ägna mitt liv åt välgörenhet eller någonting. Är det inte själva akten att också få betalt för något som man är bra på? Gör inte det väldigt mycket med för ens självförtroende och så?
Ja, men verkligen. Plus som kvinna är nu en frihet. Att jag tycker att det är så otroligt viktigt att ha en ekonomisk frihet. Hur lycklig man är i sitt äktenskap, så att veta att man kan ta hand om sig själv ekonomiskt.
Men du, vad har du läst i veckan?
Jag har läst så mycket. Jag har läst Manhattan Beach, eller jag har inte kommit igenom den. Jag har läst ungefär en tredjedel av den. Den är också en av de nominerade böckerna till årets bok. Och jag vill säga, gå in och rösta på årets bok förresten. Bonniers bokklubbar, årets bok. Det får man göra, eller det ska man göra. Men jag har läst den och jag läste din man kommenterade på vårt Instagram och sa att han blev helt uppslukad av den.
Ja, han blev så ledsen när Manhattan Beach tog slut Jennifer Egan. Nu har jag fått honom att läsa Tove Ditlevsen Gift. Det tycker jag är fint, uppbygglig, feministisk ikonlitteratur.
Den ska jag faktiskt också läsa. Ja, fan vad bra. Men vet du, när han skrev det på Insta kände jag samma sak. Det är verkligen en historia som man dyker ner i och verkligen lever i och med huvudpersonerna. Nu spelar sig i New York. Jag hade faktiskt hoppats att Manhattan Beach var Manhattan Beach utanför Los Angeles, men det här är Manhattan Beach, New York. Och, men det gör ingenting, jag förled den snart och söks in i historien. Och utspelar sig på 30-talet där med olika gangsters och mafiosos och en ung kvinna som börjar jobba som dykare. Och den är väldigt feministisk, men den är alltså inte på näsan feministiskt skriven, men det är väldigt intressant att se hur provocerande det var på den tiden när kvinnor började jobb som man inte trodde att kvinnor kunde, bara för att de hade en vagina. Det var bara vissa saker kunde bara män göra, och man var så orolig över att kommer kvinnorna att bli maskuliniserade och inga män kommer att ha dem om de gör de här vissa uppdragen, och hela den här världen som heter hon Jennifer Egan som skriver den, som hon bygger upp, är verkligen, ja men hon har ett, jag säger som du Karin, ytterst välskriven.
Och det är en, minns du att vi pratade om den här i förra ja, podden?
Ja, det gjorde vi.
Den måste vara väldigt tjock, för att i och med att du fortfarande läser.
Alltså den är så tjock att jag bara hade kommit en tredjedel, men den är så pass bra så jag ville ta med den. Och trots att vi skulle flyga och jag hade proppfullt med handbagaget, började ändå med den här jäkla tegelstenen hela vägen från LA till Stockholm, för att jag ville bara, nej men jag kunde inte släppa den, och det kändes som ett svek mot den att lyssna på den eller läsa den som e-bok. Jag ville verkligen läsa den i fysiskt format och bära den med mig. Den är alldeles så bucklig av att jag läste den i badet.
Jag blev så himla glad, för det är verkligen bokkärlek när man bara, ja, säger, jag vill inte svika dig boken. Alltså, ja, du får en egen, den blir liksom en liten person som bara, ja, nu ska du följa med här i min handväska, trots att handväskan blir jätteful och jag, ja, men, får ryggskott.
Exakt,
för att det är du
så,
och jag nu, boken.
Ja. Men det hände en grej när vi kom fram. Jag hade nämligen fått ett recensionsexemplar av en annan bok som jag kastade mig över och läste på. Jag menar, tog mig kanske 1,5 dygn för mig att bläddra igenom den. Det var, nu trumvirvlar, för det här är så spännande. Det är Fredrik Virtanens Utan nåd, en rannsakning.
Och, gud, så spännande. Jag vill höra.
Alltså imorgon när vi träffas ska jag ge den till dig, för jag har så läst slut den. Jag vill att du också ska läsa den. Men den är verkligen intressant, och jag vet inte var ska jag börja. Jag börjar så här. Jag tycker att den är, alltså, säger man vill om Fredrik Virtanen, stundvis skriver han väldigt bra, och man kan förstå vilken chock det är för honom att falla så högt ifrån. Han har varit en man som folk har säkert varit ganska rädda för, eller åtminstone rädda för att liksom hamna på hans mörka lista, på hans inte gillad lista, och säkert smöra mycket för honom, men också för att han har nått ut i så otroligt många människor som skribent i Aftonbladet. Och vilken chock det är för honom att gå från den ljusa sidan till den mörka sidan, där folk verkligen, folk som tidigare var hans kompisar möter han på gatan, går över till andra sidan, för de vill liksom verkligen inte ha någonting som helst att göra med honom.
Det är ju bara i Sverige som, eller bara i Sverige vet väl inte jag, men jag kan tänka mig att det är i få länder där det finns en storstad som Stockholm där du har möjlighet att vara så upphöjd och så känd i en sån liten mediekrets som det är. För det är någon slags kombination av att Sverige ligger ju ändå ganska långt fram vad gäller vad ska vi säga, journalistik och media och fri press och journalistiken som yrke, så att säga, för att det är ett rikt land och så vidare, trots att det är så himla litet land. Och sen så är det den här ankdammsmentaliteten som är väldigt stark i många mindre storstäder, kan man säga, inte bara Stockholm, det återfinns ju i flera andra städer av samma socioekonomiska, vad ska man säga, tillhörighet. Och det blir så vidrigt ibland, det här med att det är liksom det en eller två eller tre personer säger blir en lag.
Ja,
det blir
precis
liksom en sanning, och jag behöver ju inte nämna några namn, men jag menar, det finns ju ett par stycken till som är dagens virre, om man säger så.
Och det är precis så bra uttryck, Karin. Precis så är det. Och de här liksom informella, det finns en väldigt tydlig men osynlig ändå, eller tydlig för de som är där, osynlig för folk som kanske sitter ute i stugorna och följer
som
med
det här. Som aldrig får komma in.
Ja, men en hierarki. Vissa personers åsikter och tyckande vägas otroligt tungt, att folk känner sig tvungna att lägga sig på samma sida och följa dem. Och här i det här fallet så var det ju väldigt tydligt att Fredrik Virtanen blev paria. Ingen ville ta i honom. Eller G.V. Persson gick tydligen åt lunch med honom. Men, eller var det en middag? Men liksom väldigt få ville röra honom. Ens liksom med en tång. Han var från ena till en annan, var han liksom inne i det varma, mysiga media, liksom innerrummet, VIP-rummet i media, Stockholms media samhälle, till att verkligen bli utsparkad på gatan.
Men var det inte så att Bladet ändå höll honom om ryggen ganska länge?
Ja, under
alltså
de första
kompis,
veckorna.
Alltså hans kompis, chefredaktören. Ja,
ja, men det tog väl några veckor innan de valde att ge honom sparken. Men för de som förresten inte alls haft koll på vad det här handlar om, så handlar det om att Cissi Wallin, som är en mediepersonlighet som kategoriskt omnämns som utan namn men som Instagram-kändisen i den här boken, hon har
anklagat... Det är ju också inte ett dugg föraktfullt för en journalistkollega att ja, men, kalla hem för Instagram-kändisen.
Men det är någonting som jag ska ta upp sen, eller som jag ska ta upp med dig faktiskt, för så går det genom hela den här boken, så brämnar han folk som inte tycker som han är dåliga journalister eller bara bloggare eller kronikörer eller liksom eller populistiska och som då inom citationstecken alla tycker är dåliga, och de få som på något sätt skriver eller formulerar någonting som passar Fredrik Virtanen, de är liksom de är genier,
riktiga journalister med stort R,
exakt, riktiga objektiva journalister. Och det gör att den här boken blir men det gör den lite löjlig, eller det gör att när det är så återkommande, så mot man liksom den liksom, några sidor inbörjar man blir full i skratt när man ser det här mönstret, hur tydligt det är att de objektiva journalisterna tycker som Fredrik Virtanen, de är dåliga, alla bloggar eller Instagram-profiler eller det ena och det andra.
Historiken bakom här, men hon anmälde honom för våldtäkt.
Hon anmälde honom för flera år sedan, och eftersom det är ganska vanligt att i våldtäktsbrottsmål så är det ganska det är ord mot ord, och det är väldigt svårt att få en fällande dom. Men så i och med hösten 2016 med Harvey Weinstein och när MeToo drog igång i USA, då gick Cissi Wallin ut och namngav Fredrik Virtanen på Instagram och sa att den mäktiga medieman som våldtog mig när det var, liksom drygt 10 år sedan ändå, heter Fredrik Virtanen och skriver liksom att hon har bärt på det här trauma nu liksom i otroligt många år. Och eftersom det här var ett så, det här, då hade liksom det dragit igång i USA, då liksom nappade medierna i Sverige också på. Och Expressen är den som först namnger Fredrik Virtanen. Och det är mycket det som den här boken handlar om, hur att vem var liksom att Expressen förstörde Fredrik Virtanens liv genom att namnge honom, och att det inte är pressetiskt hållbart. Och senare så skriver också Svenska Dagbladet gör ett reportage, liksom ett verkligt fördjupt reportage när en massa andra kvinnor också, de flesta dock anonymt, men berättar att de har med motsvarande saker med Fredrik Virtanen. Så att Svenska Dagbladet kommer också snabbt in på minuslistan hos honom. Men det här, så skriver han också, Jenny Nordberg som skriver krönikor för Svenska Dagbladet, och hon är också författare. Hon skrev Fredrik Virtanen, och då skriver han så här om henne, att de träffades i New York redan 2004-2005 det var. Och redan då visste jag att hon var en idiot, och hon är väldigt illa omtyckt inom journalistkretsar. Och alla vet att hon är en otroligt osympatisk person.
Då ska jag kanske inte kommentera det rykte som han då åtnjuter när det gäller sympatisk beteende, för att det är bara rykten helt enkelt.
Ja, men exakt, men det blir på något sätt, jag tycker han skriver mycket om pressetik och media, problemet med sociala medier, alltså skillnaden mellan sociala medier och så att säga gammal media, och det finns ju det är ju egentligen ganska intressant, eller otroligt intressant, att skillnaden mellan privatpersoner som berättar om sina egna upplevelser på Instagram, då till exempel Cissi Wallin, hon har väl all rätt i världen att säga att den här personen våldtog mig. Och men har Expressen rätt att publicera hans namn? Sen går Expressen ut och säger att eftersom Fredrik Virtanen är liksom en så välkänd person, en offentlig person, så tycker de att sig har rätt att namnge honom. Men så skriver han vidare att hur ska liksom gammal media tackla sociala medier, och är det liksom, eftersom det går så dåligt ekonomiskt för många medier, liksom har de tytt sig till klickjournalistik där klicken går före all pressetik. Och det är väldigt viktiga och intressanta frågor, men allt han skriver gör han det ur ett så otroligt... Han är bitter, och säkert med all rätt bitter. Alltså jag förstår att det måste vara två vidriga år för honom. Men det blir så otrovärdigt i och med att alla som på något sätt står på Fredrik Virtanens sida är genier. Det är bland annat Alexander Bard liksom. Han är ett geni.
Han är känd för sin opartiskhet också vad gäller feminism. Får jag också sticka emellan med bara en liten snabb bio av den här citat oseriösa, illa omtyckta och ganska dåliga journalisten Jenny Nordberg. Utrikeskorrespondent, prisbelönt undersökande journalist och författare senast i boken De förklädda flickorna i Kabul, som du och jag pratat om många
gånger. Otroligt bra bok förresten.
Utbildad vid JMK i Stockholm och Columbia Graduate School of Journalism i New York, skriver också för The New York Times, The New Yorker och The Guardian. Ja, nej, men det är ju ett ganska hyfsat CV för en journalist, kan man väl.
Nej, men i den här boken bedöms hon som högerpopulistisk kronikör för Svenska Dagbladet.
Ja.
Men
ja,
vet du, det är liksom, folk får olika titlar beroende på var de finns på hans varmt och kallt skala. Men så finns det också vissa, alltså, det är så hemskt att säga, för det här verkligen handlar om, det är en tragedi för alla egentligen. Det är en tragedi för mediernas trovärdighet, det är en tragedi för Cissi Wallin som då kanske blev våldtagen. Fan, det är också svårt, jag vill inte föra en diskussion om vems ord som är sant. Jag tror, han säger förresten också att hon gör karriär på att anklaga för våldtäkt. Och det tycker jag också är så. Ingen kvinna i hela världen har gjort karriär på att berätta om att hon har blivit våldtagen. Det går, alltså, det finns ingenting positivt som kommer från en sån sak. Ingen får fler jobb för att berätta om en våldtäkt. Det finns det också på att Fredrik Virtanen inte förstår överhuvudtaget om vad MeToo handlar om. MeToo handlar om att kvinnor vågar berätta om det de har varit med på. Och sånt som när folk säger sådär, ja, men det är andra tider nu. Nej, det är inte andra tider, utan helt enkelt är det att, sånt, vi accepterar, att det alltid varit fel att våldta någon, att ta någon på brösten eller liksom uppföra sig som män har uppfört sig mot kvinnor. Det är bara det att MeToo har gjort att nu kan vi säga nej, det där är fel. Vi liksom vågar berätta om det istället för när det bara var, vi bara var tvungna att hålla tyst.
Apropå det så läste jag också en intervju med Molly Sandén, som också var i Svenska Dagbladet, och hon sa att jag blev så jävla förbannad när killar i musikbranschen säger något i stil med, ja, men det vågar jag väl inte säga eller göra eller tycka, för då kan man ju bli me-too-ad. Vilket ju också illustrerar så här, ja, stackars er killar att ni inte kan bete er som svin längre, för det vore ju så tråkigt om ni då blev omtalade som att ha betett sig som svin någonstans.
Ja, men lite den känslan får jag här också, att nu blir det liksom dåligt, fan, nu blir allt förstört, nu är det inga kul längre, för att nu kommer MeToo och liksom fucka upp hela systemet. Men det som också MeToo förde fram är att vi måste tro på kvinnor, för det finns det som aldrig kommit några fördelar med att berätta om en våldtäkt. Ska jag se om jag kan läsa en liten text i den här boken, för det finns också den här dialogen här är stundvis så dålig att jag verkligen, det är sällan man liksom bryster ut i skratt när man läser någonting, men det gjorde jag vid några tillfällen. Okej, här i det här skedet har Fredrik Virtanen, han har inte en, jag tror att han ännu inte har fått sparken, men han jobbar inte, han ligger hemma och väntar på att någonting ska hända. En dag kom Sofia OO hem till mig. Hon är alltså ansvarig utgivare på Aftonbladet. En dag kom Sofia OO hem till mig på Folkungagatan. Jag ligger som vanligt i soffan, vi pratar. Jag tycker om henne och jag tror att hon tycker om mig. Innan jag slutade röka brukade vi röka och sjunga Lolita popsånger på Schibstedshusets balkong nära hennes hörnrum. Sofia vill att jag ska fixa hennes problem, förstår jag. På något vis hjälpa henne. Jag gör inte det. Jag säger att jag gärna vill bli textredigerare eller kaffekokare, men ta inte mitt jobb. Jag säger också att det var dåligt att inte slå tillbaka mot Expressen. Varför tog du emot skiten? Varför satte du inte 5-10 reportrar på att granska det där grishuset? Det är känt sedan åratal att Expressen är betydligt mer chauvinistisk arbetsplats än Aftonbladet. Men då skulle det se ut som det är någon slags tidningskrig. Ja, sa jag. Vakna och känna napalmen. Hämnd serveras bäst kall, säger hon med en tradig klyscha.
Men, vad är det här? Vad då? Det är så här Apocalypse Now, vakna och känna palmen. Han är så här, känna Kurt. Vad fan är det här? och sen så älskar jag också såna här uttryck som är det är känt sedan länge. Ja, det är precis. Lite så här, alla vet. Alla mina kompisar tycker att du är dum i huvudet.
Exakt, på stan snackar alla om hur full du är, eller hur full du var, eller hur pinsam du är. Ja. Ja, men det är kanske också den här boken full av exempel på saker som råkar passa in i Fredrik Virtanens historia. Nu så skriver han om att någon annan kronikör har fått sparken. Några dagar senare sparkar hon den mångårige medarbetaren och nu frilansande kolumnisten Staffan Heimersson, som skrivit en krönika om rättssäkerhet, jämfört utrensningar under svenska MeToo med Moskva-rättegångarna och dessutom försvarat mig i en intervju i branschtidningen Resumé. Det ödesdigra beslutet gör att Sofia OO får en yttrandefrihetsdebatt på halsen. Under en kort tid fungerar den som proxy för dem som vill ifrågasätta samhällsklimatet under MeToo men inte vågat. Den går snabbt över. Den legendariska murveln räknas ut som en konservativ stofil som gjort sitt, 82 år gammal.
Nej, vänta här nu. Jag bara försöker förstå. För att jag menar, både Virtanen och Heimersson har skrivit en och annan krönika i sina dagar. Det är väl väldigt många journalister som har skrivit i det formatet också. Men då kallas man, man kallas inte för krönikör om man är på Virtanens lag. Då är man liksom journalist. Men om man inte är på Virtanens lag, då är man krönikör. Är det så jag ska förstå det här?
Ja, jag tror du har... Ja, precis så. Åtminstone fungerade det så i den här boken.
Är det så här längst ner på hackordningen då? Eller, nej, det var Instagram. Just det var Instagram, ja.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det finns också långa listor på vem som har likat vissa Facebook-uppdateringar och Instagram-inlägg. Nästan som ett liksom en påminnelse som han har verkligen suttit och räknat namn.
Men det är ju faktiskt ömkansvärt.
Skulle säga här, inlägget hyllas på Facebook av 85 personer, bland annat med en tumme upp av Sofia Mirjams dotter. Den kände videoregissören Johan Innocentiotecken Stackabo Ränk utropar Innocentiotecken Word. Jättemycket sånt vad folk har skrivit under Instagram och Facebook. Och ja, men det är...
Men det är lite, det är ju väldigt sorgligt att han sitter där och i sin soffa och håller på och bokför folks olika like och inte likes och så.
Så här. Nu har han varit med i Uppdrag granskning. Internet glömmer inte. Några som spred eller hyllade uthängningarna med emojier, hjärtan, kommentarer och genom att i en situationstecken sätta dit den där gillatummen som den tydligt krishanterade SVT-chefen Mikael Kursera sa. Politiker som Carina Olsson, Kristina Axén Olin, Lena Adelsson, Liljeroth, Cicela Nording och så vidare. Och så kommer det en massa lista på andra människor som har gillat fel. Titti Schultz, Carina Berg, Mia Parnevik, Johan Stackabo Ränk, Anita Schulman, Ann Söderlund, Britta Sakkari, Kristoffer Röstlund, Annika Leone, Amat Levin, Siri Amram, Jesper Odelberg, Clara Simmergren, Sandra Beijer, Elaine Eksvärd, Charlotte Flinkenberg och så bara fortsätter det.
Ja, det är de som han har sett har likat något som Sissi har skrivit då, eller?
Ja.
Och det här är ju hans, det här är ju folk som han känner, som han har träffat flera gånger, så är ju folk i den här kretsen då, antar jag. Så det kanske finns ett sånt, eller jag menar inte i kretsen, men i den större journalistiska kåren som verkar i Stockholm. Och då ska de alltså känna så här, oj fan vad jobbigt, han såg att jag, eller vad ska man känna då?
Jag
vad
vet
vill
inte.
Vi ha upp, jag känner att det, här?
Det känns som kanske inte en varning med liksom en sån här jag noterar
ja, men lite så här.
Att du inte
ja,
på
det,
min
det
sida.
Min, ja.
Alltså du är mot
detta
mig.
Är noterat.
Du ska veta
ja.
Att jag vet.
Ja, du ska veta att jag vet och nu sätter jag det här i tryck så att alla ska veta att ja. Jag vet att du svek mig lite så.
Alltså jag förstår, han måste känna sig otroligt ensam och det handlar mycket om hur ensam han känner sig. Men och det här är väl ett tecken på det att han vill liksom räkna upp att folk, ja men som du säger, folk som har känner att han sviker honom, som han inte trodde att skulle ha mage att likea någon som kritiserar ett inlägg som kritiserar honom. Men det blir på något sätt, man känner sig att men kan inte vara lite större än det här. Det kanske boken blir intressant för att han är så sårbar samtidigt som han är så han är ju, samtidigt som han är väldigt stroppig, men det kanske går hand i hand att han är väldigt dålig självkänsla, blir det viktigt. Han börjar med en bok med att räkna upp exakt hur många läsare han har och vilken otroligt betydande profil han är för Aftonbladet och hur duktig han är på sitt jobb och liksom hur många mail han får, folk som berömmer honom. Men samtidigt finns det här liksom väldigt liksom självömkande, till och med självhat, det han skriver om att han håller på att bli tjock för att äta så mycket choklad under den här deprimerade tiden när han har fått sparken från Aftonbladet och hur han, jag menar, han känner sig tjock och stor och ful och liksom.
Nämner han sin fru Carolina Ramqvist?
Sin underbara hustru, men aldrig vid namn. Hon är alltid den underbara hustrun som alltid står vid hans sida och hans underbara barn. Det blir också en väldigt kontrast till hur hans familj är liksom en enhet. Och jag tänker att alltså så är det ju säkert att hans fru Carolina Ramqvist måste väl välja, antingen ställer jag mig till fullo på hans sida och håller ihop på familj eller så gör jag inte det, men om jag liksom, om jag släpper in minsta lilla tvivel, då går det inte att stå vid hans sida. Jag tänker att det är en, liksom en antingen eller situation.
Ja, just det. Det är så intressant med den här parallellhistorien från den liksom litterära Parnassen med Frostenson och Jean-Claude Annaud,
ja.
Och så till, vad ska man säga, press, den journalistiska motsvarigheten eller popkulturen med de här. Jens Liljestrand skrev också i Expressen just här att han tyckte det var omöjligt att inte jämföra Frostensons senaste bok som heter K med den här Virtanen-boken. Så båda citerar Kafka, men i övrigt får den tidigare akademiledamoten, den tidigare kvällstidningskrönikören, skriver han faktiskt, oj då, aj, mm-hmm. Sajk, ja, att framstå som ett under av mognad och värdighet. Och sen så citat från Frostenson här: jag hör på avstånd hyenornas skratt, rovdjurens snaskande vädring efter blod, mera offer och blod de sniffar, de ylar och rotar, de krafsar med sina vidriga klor för att försöka få upp något nytt att skandalisera oss med, men de gnager mest på gamla knotor. Det var en tid som fick en hel offentlighet, en så kallad kulturvärld, citat, att dansa hänryckt som en flock lämlar, sladdra som baggar och tackor och stöna gemensamt i en ersatsorgasm. Och sen så kallar hon genomgående också journalister, journalister med citattecken, och advokater som är då på fel sida så att säga, advokater inom citattecken och så vidare. Alltså, det blir lite barnsligt.
Jag tänkte nästan lite på så Asebergs Haggan, att det blev så otroligt känslosamt. Det känns verkligen som om nej, men som Virtanen också och Frostenson säkert också bara har skrivit, de verkligen skriver med hjärtat.
Ja, men det blir så överarbetat med det här pekoral, ja. De här känslostormarna och alla de här liknelserna som är, jag vet inte fan, det får lite motsatt effekt, för att ibland är ju det här lågmälda sorgen går ju in i hjärtat på ett annat sätt.
Verkligen, och sen kanske det också handlar om, eftersom båda skriver om, de ser sig själv som någon slags objektiva betraktare i hur journalistiken eller rättsväsendet ska fungera. När de, vilket de inte är, det går inte att vara objektiv när man själv är liksom spelar en så stor huvudroll i den här historien. Och det går liksom inte att låtsas som att man liksom iskallt kan analysera situationen, utan jag tror att man bara måste, ja, det måste finnas liksom ett annat sätt att skriva om det. Ja, men Fredrik Virtanen skriver också här att han gick med sin, han ville ganska väldigt fort efter det hade inträffat, ville han skriva en bok om det, gick till olika svenska förlag, men allihopa sa att de vill inte ge ut en bok ännu, utan de kanske kan göra det om några år, men absolut inte nu. Och så skriver han att hade han kommit ännu före den här MeToo-härvan, hade han då, skulle vilket som helst av förlagen ha erbjudit honom 100 000 kronor i förskott för vad som helst. Men nu efter det här vill ingen ta igenom ett tång, för att svenska flaggan är så otroligt ängsliga och har ingen koll på verkligheten. Men så går han då till det här otroligt välrenomerade, otroligt förlag som alla beundrar otroligt mycket i Norge. Och de vill det givetvis, för de är mycket, ja, men de är mycket mer sansade, de vill gärna se ut den här boken. Och, ja, och riktiga förläggare alltså.
Ja, det här är ju intressant, och sen också att de här skeendena beskrivs som om de händer i någon slags isolering. Jag menar det här faktiskt som en, vad ska man säga, det är värt att tänka på omständigheterna kring. Han har ju faktiskt haft ett missbruksproblem och säkert arbetat oerhört mycket och också kanske inte varit sitt bästa jag.
Nej.
Vid flera tillfällen, och därför kanske det finns ännu fler kvinnor eller män som har känt sig illa behandlade, och jag vet inte riktigt vad jag vill säga, eller det blir så konstigt när man liksom plockar en enskild händelse ur sitt sammanhang och säger kolla här vad orättvist, jag hade faktiskt inte gjort någonting och jag blev faktiskt friad och Varför tittar man inte på sig själv då?
Kanske för att det är för hemskt, det är för mörkt. Vem vill, alltså man är ju alltid hjälte i sitt eget liv. Man ser det som man vill se. Alltså ser man sig, jag tycker att det är intressant, för Fredrik Virtanen ser sig också väldigt mycket som en underdog. Han tycker att han är tjock och ful och misslyckad, samtidigt som han tycker att han är själv otroligt bra och har många läsare och får mycket beröm. Alltså det är viktigt att alltid lyfta fram hur duktig han är. Men jag tycker som du säger att ingen är ju enbart... Det finns ju ingenting, någon som är enbart ond eller enbart god. Alla är ju allting stundvis. Men sen kan man göra fel saker och liksom göra otroligt vidriga saker. Och jag kanske inte som en genom ond människa, men det måste man ju kanske förstå på något sätt. Verkligen, den heter ju så här, utan nåden rannsakning, men han rannsakar ju allt utom sig själv faktiskt, den här boken, tycker jag.
Ja, det är det jag menar. Det hade varit så... Jag menar inte att det kanske är liksom för mycket om han skulle vara så här, och nu har jag förstått att jag ska aldrig mer ge någonting för helvete. Det är väl samma med Martin Timell och alla de här, så här, jag har två av mina händer, jag är helt oskyldig, jag är älskad, omtyckt och fantastisk. Och bara,
men jag känner att
han
säger så att jag har varit tölpig, jag kanske gjort lite, boys will be boys säger han inte, men lite en blinkning åt det hållet. Men det är också, tycker jag, ett sätt att säga att om jag ger lite så då kanske ni förstår att jag är väldigt, ja, kanske jag stiger på fel sida om liksom sträcket några gånger, men att om man liksom erkänner lite då räcker, då behöver man inte gå, då liksom, det räcker, då har man liksom rannsakat själv och visat att man kanske gjort dumheter.
Det är ingen rannsakning.
Nej, men så upprepar man flera gånger att då senaste han har familj, att han har varit en så god och bra familjefar och liksom en moralisk person de senaste 10 åren, och det har han säkert varit, fan vet jag. Men det var en konstig läsning, den här Virtanens bok. Jag slukade den verkligen, och stundvis bra, stundvis jag full i skratt, ganska ofta ganska arg när jag läste den. Jag blev liksom, men det var nästan, eller kanske jag faktiskt inte så ofta arg. Det mest tyckte jag det var ganska absurt. Nej, men hur han beskrev världen, medievärlden. Men det kanske också handlar om att jag är säkert också partisk. Men det är ju svårt att vara, ingen människa är väl helt objektiv, men ja, men det var en konstig läsning.
Jag är lite fascinerad, eller jag är lite nyfiken på Katarina Frostensons bok då K, som har fått varierade recensioner. En var ett riktigt lustmord, alltså en total sågning. Några har varit det halva, någon har varit positiv. Men alla har varit fascinerade över den här besattheten, den här sättet hon beskriver sin kärlek till Anå då i det här fallet, och att det är liksom den enda rena sanna kärleken, och alla andra är, hon är liksom en sektmedlem i en liksom tvåpersons sekt, att alla de här belackarna, det är ju de här hygienerna och de här, hon kallar andra kvinnor för avundsamma megäror, som betyder då någon slags onhäxa och sådär. Det är fascinerande. Men är det verkligen en kärlek om man hatar alla andra? Är det definitionen av
nej,
kärlek?
Nej, verkligen inte. Det tror jag verkligen inte. Men jag tänker att där också, jag tänker att man måste välja allt eller inget. Om man släpper in minsta, ja, liksom, man öppnar en liten spricka av tvivel, förstör allt. Om man börjar se liksom det från ett annat perspektiv, då är allt förstört. Så då måste man bara välja att, men som du säger, det är som en sekt. Man ser bara exakt bara det och måste dagligen övertyga sig själv och alla andra om att det är så stort. Kanske hennes bok är lite så här som när, du vet när folk inte har det så jättebra, men så är de otroligt gulliga på Facebook. Eller skriver så här kärleksförklaringar till varandra extra mycket.
Just det. De känner, känner liksom ett tvång,
ja,
hela tiden.
Manifestera.
Hur underbara, ja, varandra. Vad sorgligt och ensamt det måste vara i en sån kärlek. Mm. Det som alla andra är så att säga otrogna, de otrogna och vi är de rätt trogna. Mm. Eller jag och han då, i det här fallet. Och alla andra vill bara ha det vi har. Men det är också väldigt starkt. Ja. För att, det är ju därför det är så svårt att ta sig ur en sekt. För att du blir ju hela tiden... intalar dig själv hela tiden att de andra är fel och är de ute efter dig. De vill någonting annat. Och då måste du alltså exkludera dem. Du måste ta bort dem, ja, från ditt liv.
Ja, att komma ut. Man blir bara, att, som du säger, man blir allt mer isolerad.
Jag undrar om Carolina Ramqvist eller Katarina Fronsensson eller så, hur deras väninnor är. Hur är väninnekören? Är de, finns de där? Är de så här, ja, du ska kämpa för dig själv? Är de så här, du... alltså, är det här, hur mår du i det här? Spekulativt, men jag skulle vara nyfiken. Jag vill gärna läsa Caroline.
Hon ska skriva den. Men hör du, han skrev faktiskt, Fredrik Wilden skrev om en träff. Det han, i hela den här härvan kom det ju fram att det var en 14-åring som hade sökt en praoplats på Aftonbladet, och då hade Fredrik Wilden svarat, om du ligger med mig får du den. Han skrev visserligen att det här aldrig hade hänt, men Då hade Carolina ätit lunch typ med någon väninna som hade sagt att, ja, jag förstår att det här är extra svårt. Det här kan inte vara lätt för dig eftersom ni också har en 14-åring i familjen. Och ja, men då bröt de med den här väninnan helt.
Jaha, ja, nej, men det var väl ett sånt exempel då på att du är bara värd förakt, ja, om du inte köper vår världsbild.
Men jag kan tänka att det gör en säkert extremt sammansvetsad. Det blir ju verkligen vår enhet mot världen.
Ja, och det är klart att det alltid är jobbigt att erkänna att man inte har det så himla bra, eller att den människa som man har valt som livskamrat har sina fel och brister, och att man ibland inte är olycklig. Eller inte lycklig. Och även om de allra flesta människor på jorden som har levt i mångåriga relationer har gått igenom sådana perioder, så är det ju inte alla som faktiskt pratar om det. Och jag tror att du vet typen, den här kompistypen som alltid liksom är så jävla lycklig. Jag vet inte, usch, det låter otroligt unsam. Men när det är så här... Jag vet inte, du är inte därför att det är ofta förenat med en typ av person som alltid ska vara lyckad i alla andra sammanhang också, alltså karriären och vad det nu kan vara som man jämför, barnen, allting är liksom, de har hittat formulan för hur man ska leva sitt liv i alla avseenden, tycker jag. Och det kan vara lite så här elefanten i rummet, att alla väninnorna vet, de som vet liksom, men man säger ingenting för att man vill inte såra den här personens kanske ganska ömtåliga självkänsla då. Mm. Alltså, för det krävs ju en del styrka för att säga så här, men fan, det här var skitjobbigt.
Så här, nej, men jag håller med, att visa sig sårbar är ju fan det finaste man kan göra. Det är liksom...
Ja, det är fan det finaste, och det är det svåraste och det är det starkaste. Just att visa dig sårbar.
Hör du, innan vi slutar vill jag ännu säga en bok som jag läst, som du har fått mig att läsa, och det är Tara Westovers Allt jag fått lära mig.
Ja, shit. Natt, ja, vad vaken. Kul att du läser den.
Jetlar vaken. Eller lyssna på den. Alltså, jag lyssnade på nästan hela boken i natt. Wow. Jag vet inte hur lång den är, men alltså jävligt långt i alla fall. Men gud vad bra den är.
Däremot så kan jag säga att den är inte välskriven. Det tyckte inte jag.
Nej, det minns
ganska
jag.
Det illa skriven till och med. Men det är så jävla stark historia, så att det är liksom, det spelar ingen roll på något sätt. Det var man bara bläddrar vidare eller lyssnar vidare helt maniskt. Jag tror, om det var Michelle Obama eller om det var Barack Obama. Jo, någon lyfte
Barack
fram
Obama
den i
sin, på sin, har den på sin sommarläsningslista.
Shit, vilken grej.
Ja, helt. Alltså, människor är så starka.
För den här tjejen som växte upp i det här hushållet liksom, och blev så fruktansvärt motarbetad att hon överhuvudtaget att överhuvudtaget våga sig iväg till skolan och så fixa det, fixa gå på college, fixa liksom hela den där, välja sitt liv på det sättet.
Inte precis, och inte bara att liksom lära sig allt, att liksom knappt kunna räkna när hon sökte in på skolan, men också det att liksom inte kunna några sociala koder eller några kulturella koder, att komma in i en ett, ja, men det är som att flytta till en helt ny värld, som att byta kontinent och liksom lära sig allt från noll.
Hon hade ju verkligen varit i en sekt, och det var ju så att de som hon började dejta eller träffa någon kille som hade kunnat vara hennes, så att säga, lite landgång ut ur den där sekten, men han blev ju helt utmobbad av släkten, och han orkade liksom inte. Du, vad händer mer i ditt, nu när du konsumerar så oerhört mycket kultur? Vad för 3-4 romaner ska du läsa nästa vecka?
Ja, men jag ska avsluta Manhattan Beach.
Ja, den kommer du hålla på med, känner jag, i ett halvår.
Jag kommer att bevika vad det som du läste. Det var någon bok som du höll på med.
Det tog aldrig slut, och du blev så trött på att jag tog upp den hela tiden. Ja. Nej, sen går jag faktiskt upp. Ja. Men du gillar ju den. Det är kanske därför du läser så långsamt, att du inte vill att det ska ta slut.
Men jag vet faktiskt inte riktigt. Vi ska, vet du vad? Just det, Märta Tikkanens bok om att skriva, som du också borde ha fått som PDF.
Ja, just det.
Faktiskt.
Det är någonting skri-streck, alltså ordet skriva avbryts. Vad heter? Vad har den för titel?
Ja, den heter Måste hinna skriva. Ja. Nej, men, och då fattar man ju hur man blir avbruten hela tiden. Den längtar jag väldigt mycket om. Också har Karin Erlandsson också skrivit, hon är en finlandssvensk författare, väldigt duktig. Hon har också skrivit en bok om att skriva som jag längtar efter att läsa. Du blir finlandssvensk författare nu.
Det är bra, kör på det. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni lyssnar och följer oss och att ni kommenterar. Det är så himla roligt att höra era kloka synpunkter och att ni boktipsar och så.
Vi hörs nästa vecka.
Fan vad du fångade upp det bra där, känner jag. Ja, men, alltså, du måste vara så sjukt jetlaggad.
Ja, jag är faktiskt det. Ja, och, men det känner mig att man är också avslappnad då.
Ja, men man är det. Det är som att man är lite småpackad hela tiden på något sätt. Ja. Man är ändå lite så här benign i sitt sätt. Ja, jag bråkar på ni barnen. Jag sitter här i min lilla dimma.
Exakt. Och sen är den där värsta jetlag-sömnen kommer. Det verkar som att det kommer en våg som bara sveper över en. Och, liksom, och man bara oftast bara liksom kastar den över. Alltså det är bara som att, det är bara att lägga sig ner och sugas in i sömnhavet.
Det är också lite härligt på ett sätt.
Ja, det är det.
Ja, men puss och kram på dig. Vi ses snart imorgon. Och så hörs vi.
Vi ses imorgon. Ja.
Oh, vad glad jag blir. Jag är helt övertaggad. Vi hörs. Puss, hej.
Okej, puss, hej.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.